Jag menar, om han hade brottats med en björn eller hoppat bungee jump, tagit körkort eller skruvat ihop en Ikea-hylla på första försöket, då hade man ju kunnat tala om bragd, men att supa sig full. Själv var jag på väg att supa bort mitt liv på 90-talet. Jag var ner och vände i det avgrundsdjupa hål som en kraftig spritkonsumtion obevekligt skapar.
Det här är Sommar i P1 med Sven Melander. Musiken i podden är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
När min äldsta dotter Kristina föddes så fick hon ett fruktträd i gåva av goda vänner. Trädet planterades och förde en tynande tillvaro. Alltså, trädgårdsskötsel var ingen stor artikel i familjen. Men det klarade sig. Efter några år så frågade storebror Victor om trädet och förklarade att han också var intresserad av att ha ett träd. Generös som jag är så bad jag honom peka ut ett valfritt träd på den lilla villatomten för att sedan döpa detta till Victors träd. Han var mycket nöjd. Några år senare fick Victor och Kristina en lilla syster som växte upp och som av en slump fick höra om syskonens träd. En dag när lilla Linnea och jag var på promenad på sommarstället i Stockholms skärgård så förde hon saken på tal och lät förstå att hon var kraftigt intresserad av ett eget träd. Jag sa att det var självklart att hon också fick välja ett träd. Men i ett sällsynt anfall av vördnad inför naturens storhet och skönhet så la jag till. Alltså, egentligen kan man inte äga ett träd, utan alla träd är Guds träd. Linnea tittade mycket klentroget på mig och så sa hon: jaha, och varför har han då ställt dem på våran tomt? I övrigt kan jag meddela att det enda träd som föder levande ungar är hembiträdet. Egentligen är jag byggnadsingenjör. När jag växte upp så var ingenjörer tidens hjältar. Min far hade velat bli ingenjör. Han växte upp under knappa förhållanden och någon längre skolgång var inte aktuell, för det fanns det inga pengar till. När han senare i livet skulle börja läsa på korrespondens så drabbades han av TBC och så dog drömmen om ingenjörslivet. Han blev rörmokare istället och fick jobb på en firma där min morfar jobbade. Och på så vis träffade han min mor, så personligen är jag glad att han inte blev ingenjör. Men lite blev det väl så att jag fick förverkliga hans drömmar. Jag tog realen med väldigt fina betyg, och de var jämnt fördelade mellan naturvetenskapliga och humanistiska ämnen. Kanske inte helt vanligt. Själv inser jag att Malmö helt plötsligt hade producerat en universalbegåvning i klass med Da Vinci och grabbarna. Ingenjör fick det bli. Det tog mig drygt en timme på Tekniska gymnasiet i Malmö för att inse att jag hade hamnat fel. Jag var ingen universalbegåvning. Jag var och är i grunden humanist. Eftersom lärarna tyckte så mycket om mig så fick jag gå 2 år i första ring innan jag lyckades ta mig vidare och så småningom avlägga byggnadsingenjörsexamen med mycket klena betyg. Å andra sidan hade jag under gymnasieåren avsevärt förkovrat mig inom populärmusiken och kunde utan besvär klämma iväg ett handfast komp på gitarr i Hotenan i bandet Lille Mats tillsammans med bland andra Björn Afzelius. Jag hade dessutom hunnit idrotta en hel del och var nog det årets mest vältränade byggnadsingenjör. Som sagt, det man inte har i huvudet, det får man ha i benen. Efter examen så gjorde jag lumpen och efter muck så blev det besök på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren verkade måttligt imponerad över den nybakade ingenjören. Tittade i sina papper och hittade ett jobb som försäljningsingenjör på golvföretaget Tarkett. Jag begrundade detta en stund. En kort stund. En väldigt kort stund. Och insåg där och då att detta icke var min kopp te, som engelsmännen säger. Jag åkte hem till mor och far, satte mig vid köksbordet. Vi tog en kopp kaffe och jag förklarade att det här med ingenjör kanske inte riktigt var vad jag var ämnad till. Far lyssnade. Han tände en cigarett. Han rökte långa bill. Han funderade och sen sa han: Sven, du skulle kanske försöka komma in vid tullen. Jag tror inte att jag har skrattat så plötsligt och hjärtligt sedan dess. Och efter en stund började även far skratta. Så där satt vi och skrattade åt Sven Melander i tullen. Far såg naturligtvis en tjänsteman med statligt reglerad befordringsgång och tjänstepension. Trygghet. Jag själv såg mig med båtmössa tittande i främmande människors resväskor. Ett halvår senare började jag på Journalisthögskolan i Göteborg, tog min examen, fick jobb och far var omåttligt stolt. Han dog 1977, strax innan han skulle fylla 70. Min vän och vapendragare Åke Kato dog i höstas. Eller med Åkes egna ord: en vacker dag ligger man där och då står man där. Vi träffades redan på 70-talet. Åke var stor stjärna på Expressen i Stockholm. Han skrev kåserier, intervjuade filmstjärnor, skrev texter till revy och kabaré. Och varje vecka fyllde han och Stig Nahlbom en hel sida i Expressen med fyndiga lustigheter under rubriken Meddelanden, där huvudpersonen var förre grushandlaren Göteborg. Efter min egen examen från Journalisthögskolan i Göteborg julen 1970 fick jag ett vikariat på Expressen i Malmö. Då och då kom jag åka på besök för att hälsa på gamla kompisar. Han var ju från Malmö och hade börjat sin journalistkarriär på Malmö-redaktionen. Och jag kommer ihåg min ohöljda beundran för stjärnan från Stockholm. Min Expressen-karriär tog slut på våren 1972, då jag lyckades bli ovän med hela Expressens redaktionsledning. Jag tog min hatt och gick och tänkte att nu får Expressen klara sig själv. Och då har man ju sett hur det gick. Jag fick jobb på Aftonbladet i Stockholm, flyttade och upplevde min lyckligaste tid som journalist i en stad som jag älskade från första stund. 2 år senare köptes Åke Kato över från Expressen till Aftonbladet. Och det var väl egentligen i lunchrummet på Aftonbladet på Vattugatan i Gamla Klara som vi fann varandra. Åke blev min vän, min mentor, min väg till nöjesstader. Det blev Werner och Werner, Preben och Preben, Nöjesmassaken, Tack för kaffet och massa av andra roligheter. Åke var ingen lätt människa. Han hade ryskt humör, skulle tvunget sova middag och grundinställningen till livet var minst sagt skeptisk. Samtidigt var han, när andan föll på, en lysande sällskapsmänniska. Han var otroligt allmänbildad, kvick och extremt flitig. Han var gammalmodig i mångt och samtidigt oerhört modern i mycket. Han snappade väldigt kvickt upp det som rörde sig, inte minst i unga kretsar. Han var, för att uttrycka det enkelt, väldigt begåvad. Här sjunger han tillsammans med Mikael Neumann sin egen text En morgon på Näset.
Se, solen går upp över djungeln och gräset och kastar ett jungfruligt ljus över näset. På höga, på låga, på stort och på smått. På campingens husvagn och Falsterboslott.
På djunghusens sandstrand bland klitter och lundar. Där vallar Lars Lendrop i ro sina hundar.
Här krögaren tänker på stim och på stoj. På Kockska och Gästis och gamla Savoy.
Åke hade en svaghet. Han hade svårt att lära sig utantill, både egna och andras texter. Vi gjorde ju många Werner och Werner-dialoger. Vi repade och jag, som har ganska lätt för att lära mig utantill, kunde snabbt lägga bort manus. Då tittade Åke surt på mig och så sa han: "Jaha, och nu kan du det." "Jo du", sa jag glatt, och Åke mulnade. Det är denna lilla svaghet som ledde till kockarnas oändliga inledningsfas. Det började alltid med Åke: "God afton kära tv-tittare och hjärtligt välkomna till matrutan. Och en alldeles särskilt välkommen jag säger till min kära vän och kollega Werner Melon." "Tack ska du ha Werner", sa jag. Mer skulle det inte vara. Och just här såg jag att Åke var så oerhört nöjd över att han kommit ihåg hela inledningsfasen att han hade glömt fortsättningen. Då slängde han in ett "tack själv" och så la han till "roligt att ha dig här". "Alltid lika roligt att vara här", sa jag. Så nu var bollen tillbaka på Åkes planhalva och desperat så skickade han iväg ytterligare ett "tack ska du ha". "Tack själv", sa jag. Sen var det tomt. Jag tittade på Åke och såg att man hade kunnat köra in en långtalare i ena örat, gått och fikat och åkt ut igen utan att han hade märkt någonting. Så då frågade jag: "Nå Werner, vad hade du tänkt att vi skulle syssla med?" Längre hann jag inte. Åke han kastade sig in i meningen med: "Ja just det, vad hade du tänkt vi skulle syssla med idag?" Och sen var det igång. Min favoritöppning var annars den här. Efter inledningsfaserna så kommer replikerna: "Nej du Werner, tiden springer iväg." "Ja, särskilt när man har roligt." "Ja, men även nu." Åke introducerade mig inte bara i Stockholms nöjesvärld. Genom honom lärde jag känna krögaren Åke Håkansson och hans fenomenalt roliga hustru, konstnären Inger. Åke drev restaurang Maxim på Drottninggatan, känd för högklassigt kök och en legendarisk årlig kräftskiva. Det var där jag träffade Lasse Åberg. Jag hade sett allt han hade gjort på tv tillsammans med Adi Stryver och tyckte att de var fenomenala. Sketchen Den lilla restaurangen är än idag en av de stora humorpärlorna. Och jag hade sett Lasses film Repmånad, som också den var en riktig pärla. Sommaren 1979 var vi båda bjudna på 80-årskalas nere i Skåne. Det var två kamrater som fyllde 40 och slog ihop festen. Ja, det var en fest att minnas. Jag tror att den pågick i 3 dagar, eller om det var 3 veckor, det är lite oklart. Så var det med det minnet. Avslutningen skedde i alla fall i form av en söndagslunch på Snogholms slott. Jag får väl erkänna att det var ett ganska slaget gäng som satte sig till bords. Men efter sillen steg stämningen. Märkligt hur en så enkel anrättning som smör, ost och sill kan skapa stämning i ett dystert sällskap. Efter en stund var de flesta riktigt glada och jag får väl erkänna att jag själv var ordentligt formtoppad. Senare förstod jag att det var i det ögonblicket som Lasse hittade sin bärra till sällskapsresan. Innan vi skildes för att åka hem till Stockholm kom Lasse fram till mig och sa lite försiktigt: "Vill du vara med i min nya film?" "Inga problem", sa jag. "Skicka papperna bara." För min del började inspelningarna på Arlanda. Första dagen med repliken: "I morse var jag nykter, men nu började ordna upp sig." Det var väldigt nervöst. Jag sa min replik och det var dödstyst. Möjligen skrattade Veron Holmberg till lite, han som spelar Robban. Jag tänkte omedelbart: "Nu får jag sparken." Jag var ju van vid att man sa en kul replik och sen garva folk. Här stod 14 människor och bara tittade. Jag fattade ju inte riktigt att de också jobbade. Med ljud, ljus, kläder, bild, scenografi. Alltså det som är film. Det gigantiska självförtroendet från Snogholm var som bortblåst. Troligtvis för att jag inte fått sill till frukost. Sen sa Lasse: "Tack, utmärkt." Och sen gick vi vidare. Jag hade fått min första lektion i cinematografi. Sen blev det bara bättre och bättre.
Peppes bodega, där har vi nått vårt förlovade land. Wow, wow, wow. Peppes bodega, där drömmen blir sann för en törstande man. Peppes.
En dag kom Gösta Ekman på besök till vår inspelning på Kanarieöarna. Han skulle prata om något framtida projekt med Mats Sarén, som egentligen är filmregissör men som i Sällskapsresan fick spela mäklare. Och vips så fick Gösta också en roll i filmen. Det är han som är städerskan som sticker in huvudet i Angeruds rum och säger: "Limpiar, senior." Gösta som mina vägar skulle komma att korsas många gånger under de följande åren. Men först fick jag jobba med hans lillebror Mikael, som ringde och frågade om jag ville skriva en underhållningsserie för tv. Och det gjorde jag, tillsammans med Mille Schmidt, en legend i Nöjesverige. TV-serien hette Visuellt och en av de medverkande var Ulf Brunberg. Och den kontakten skulle visa sig värdefull. Brunberg var nämligen en god vän med Olle Kink som drev Kardemummas gamla teater Folkan vid Östermalms torg. Olle hade just förlorat stora pengar på en sommarpjäs och läget var akut. Vad han hade var hyreskontrakt på teatern och avtal om en engelsk pjäs som han hade sett i London. Pjäsen hette Run for your wife och handlade om en taxichaufför som var bigamist. En tydligen väldigt vanlig situation i det märkliga England. Pjäsen skulle översättas och Brunberg frågade om jag ville göra det. "Ja, det kan jag väl", sa jag övermodigt. Olle Kink bjöd på middag på Operabaren och efter en ordentlig portion sill så var vi överens. Jag var väl inte helt oförberedd. Ända sedan ungdomen hade jag åkt in till The English Bookshop vid Rådhusplatsen i Köpenhamn och köpt de engelska och amerikanska böcker det snackades om, fast på originalspråk. För innan de hade kommit på svenska fanns de i billiga pocketupplagor där. Pjäsen fick heta Kuta och kör och blev en av Folkans största succéer. Nu var jag plötsligt etablerad som översättare och det blev ytterligare tre pjäser av den moderna farsens mästare Ray Cooney för Folkan. Och nästa pjäs, Hotelliggaren, blev om möjligt en ännu större framgång. Inte minst beroende på en genial Gösta Ekman. Rätt lustigt att jag över 30 år senare fick regissera pjäsen för Eva Rydberg på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. I sommar spelar jag senapsfabrikör Ludvig Klinker i farsen Spanska flugan på Gunnebo slottsteater i Mölndal. Pjäsen gjorde stor succé på 80-talet med Carl Gustav Lindstedt som fabrikör. Jag såg den på Vasan i Stockholm och minns att jag hade väldigt roligt. Märkligt nog träffade jag Carl Gustav då. Jag hade fått i uppdrag att skriva den andra Jönssonligan-filmen, Jönssonligan och Dynamit Harry, som skulle regisseras av Mikael Ekman. Vi hade ett möte hemma hos mig och Carl Gustav var med, för han var tänkt som Dynamit Harry. Nu blev det inte så, utan Björn Gustafsson gjorde rollen både då och senare. Jag minns att jag i alla fall frågade Carl Gustav hur det var att spela Spanska flugan och jag minns fortfarande svaret. Det gäller att spela fort som fan så att man i alla fall ligger lite före publiken.
Ack, vad vore livet utan senat, senat? Tänkte perspektivet utan senat, senat? Skinka utan senat i vårt hem till jul.
Ja.
Det vore som Romeo men utan Julia. På vart bort på krogen står det senap, senap. För det går åt skogen utan senap, senap. Senap i vårt öde, vårt hopp, vårt allt. Ja, den är livet sant.
Vid ett senare tillfälle hade vi ett manusmöte. Gösta och Mikael Ekman, jag och Ingmar Eive som var chef för Nordisk Tonefilm som ju producerade filmerna om Jönssonligan. Vi läste manus och Gösta och Ingmar hade vissa synpunkter. Vid ett tillfälle sa Ingmar, ja det här är inte roligt, det tar vi bort. Det tycker inte jag, sa Gösta. Nej men det ska bort, sa Ingmar. Men jag tycker det är roligt, sa Gösta. Jag var helt fascinerad att höra dem sitta och bråka om någon replik. Den ska bort, sa Ingmar slutligen. Då sa Gösta, Ingmar, vem är roligast? Du eller jag? Ja, det är du, sa Ingmar. Bra, sa Gösta, då behåller vi den. Punkt, slut. Filmen blev rolig. Gösta, Ulf Brunberg, Björn Gustafsson och Nisse Brandt var en perfekt kombination. Och mitt manusförfattande ledde märkligt nog till att jag fick filma mot Dennis Hopper, hjälten från Easy Rider. För Ingvar Eive, han tjänade en massa pengar på Jönssonligan. Och så beslöt han sig för att göra en internationell storfilm. Filmen hette Slagskämpen och var baserad på en bok av Harry Kullman. Rollistan var imponerande. Dennis Hopper, Hardy Kryger, Gösta Ekman och många, många andra. Jag var inte påtänkt av någon väldigt konstig anledning. Men en dag ringde telefonen hemma hos mig och det var någon i teamet som undrade om jag kunde hoppa in i en liten roll. Så jag åkte ner till Systembolaget vid Stortorget i Gamla stan. Jag skulle nämligen spela Expedit, en drömroll. Jag fick på mig en grön tröja och ställde mig bakom disken. Gösta och Dennis Hopper stod i kön och när de kom fram till kassan skulle Gösta säga, jag skulle vilja ha en flaska vitt vin. Och jag skulle svara, kanske en Liebfraumilch. Vi repade ett par gånger och sen sa Gösta, du skulle kanske stamma lite. Varför jag skulle stamma det framgick inte, men min beundran för Gösta Ekman var grundmurad. Så blev det tagning. Gösta och Dennis. Ja, jag hade blivit Dennis med honom. De kommer fram och Gösta frågar om vinet och jag säger kanske en Liebfraumilch. Det var det. Han fick sin flaska och betalade och sen gick de. Jag sa inget till Dennis och han sa inget till mig, men på något sätt har jag ändå gjort film med Dennis Hopper. Filmen blev ingen framgång, trots mitt inhopp. Och musiken kan inte på något sätt mäta sig med den i Easy Rider. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Jag träffade Leif G.W. Persson på 70-talet. Jag blev nämligen sambo med Kattis som var mor till Perssons äldsta barn, Patrik. Jag jobbade på Aftonbladet och Persson på Rikspolisstyrelsen. Man kan väl säga att vi fann varandra direkt. Persson berättade hårresande historier från den undre världen och jag kontrade med sensationella bravader från kvällstidningarnas pressar. Berättandet skedde oftast under intagandet av försvarliga mängder mat och dryck, vilket än idag avspeglar sig i våra respektive profilbilder. Även om Persson att döma av kvällstidningarnas dagliga bantningsrapporter hastigt närmar sig 100 uppifrån. 1977 inträffade katastrofen, den så kallade Geijer-affären. En av de största politiska skandalerna i svensk historia. Två svenska statsministrar, Palme och sedermera Fälldin, skulle så småningom ställa sig upp och blåljuga inför svenska folket. Tidningarna gick berserkagång. Det mest märkliga var att de flesta jagade den som kallades för läckan, det vill säga Leif Gustav Willy Persson. Och egentligen hade han inte läckt någonting. Han hade bara bekräftat att inom Rikspolisstyrelsen upprättats en promemoria om att en minister haft samröre med prostituerade och därigenom riskerat att utsättas för utpressning av främmande makt. Persson åkte ut från Rikspolisstyrelsen och gick i däck. Nyligen gjordes det en dokumentär i tv om GV och i den sa Perssons syster Maud att jag räddade livet på honom. Själv minns jag det mest som att jag åkte hem till honom och satte mig på sängkanten där han låg med filten över huvudet. Jag tittade på honom och sa med min myndigaste röst: här kan du för fan inte ligga. Ryck upp dig. Du har ju en familj att försörja. Och eftersom Persson är en handlingskraftig man så gjorde han det. Med råge. Ett par dagar senare så ringde Persson och sa att vi skulle skriva en bok tillsammans. Han hade hela historien klar för sig. Okej, sa jag. Och så började arbetet med romanen Grisfesten. Jag skrev ett kapitel, Förhöret med Olsson. Och sen snackade vi om vad poliserna skulle heta. Jag föreslog Janbring om den elake snuten. Jag hade nämligen haft en tysk lärare i realskolan som hette Janbring. Och hans illa dolda förakt för mig överträffades bara av mitt lika illa dolda förakt för honom. Lektionerna bestod i att man skulle lära sig fraser som "Wer eine Reise tut, hat etwas zu erzählen." Det vill säga, den som gör en resa har något att berätta. Och det kan man ju i och för sig hålla med om. Men varför detta ska berättas på tyska är ju en absolut gåta. Naja, Persson fick lite kalla fötter. Han infogade ett litet E och Janbring blev Janebring. Och han kom att leva ett långt liv i romanernas värld. Av olika anledningar hoppade jag av projektet. Och jag vill absolut inte ta åt mig någon ära för denna lysande polisroman. Men jag är både glad och stolt över att Persson i sitt förord tacksamt nämner mina små bidrag. Numera träffas vi inte så ofta. De familjer vi levde i då och umgicks i är utbytta mot nya konstellationer. Men vi följer varandra på avstånd och när vi någon gång talas vid per telefon så är tonen både otvungen och varm. Men om du hör det här, Persson, så tycker jag faktiskt att det vore på tiden att vi tog en ordentlig middag på något välrenomerat ställe. Då kan jag få höra det senaste från busarnas värld och kanske från tv där han ämnet till trots har förvandlats till mysfarbror. Och jag kan skvallra lite om nöjets estrader. Och kniper det så kan jag stå för notan. Sverige och svenskarna har ett mycket märkligt förhållande till sprit. Jag vet inget annat land där en ung man en måndag morgon kan komma till skolan eller jobbet och öppna konversationen med frasen "Fy fan vad jag var full i lördags" och mötas av ett beundrande mummel och dunkar i ryggen. Jag menar, om han hade brottats med en björn eller hoppat bungee jump, tagit körkort eller skruvat ihop en Ikea-hylla på första försöket, då hade man ju kunnat tala om bragd, men att supa sig full. Själv var jag på väg att supa bort mitt liv på 90-talet. Jag var ner och vände i det avgrundsdjupa hål som en kraftig spritkonsumtion obevekligt skapar. Kvällarnas dövande rus förbyttes efter natten i en ångest utan motstycke. Ångest över att inte ha makt över sitt eget liv. Att egentligen bara ha en enda vän, spriten, som ju bara har ett enda mål, att döda dig. Det tilltagande supandet hade pågått under många år. Jag kan idag fortfarande undra över hur jag överhuvudtaget klara mig. För samtidigt så bildade jag ju familj och fick tre barn, köpte villa och sommarhus och bilar och båtar och seglar och åkte skidor och reste till avlägsna länder och översatte pjäser och gjorde tv och blev chef. Jag är evigt tacksam mot min familj som stod ut med mitt missbruk under flera år, men som till sist satte ner foten och sa: "Det här duger inte längre." Hösten 1994 sökte jag hjälp och sen dess är jag vit. Jag har haft en väldig tur. Efter det att jag slutade har jag aldrig någonsin känt suget efter alkohol. Jag lider med de människor som kämpar mot missbruket. Kanske trots att suget aldrig upphör, som lever i en livslång kamp. Jag lider med dem som inte klarar striden, som till sist går under. Och det spelar ingen roll vem du är. Missbruket diskriminerar ingen, rik eller fattig, ung eller gammal, framgångsrik eller misslyckad. Till alla människor som kämpar med sitt missbruk kan jag bara säga att allting, och då menar jag bokstavligen allting, blir bättre om man slutar dricka. Tyvärr var Whitney Houston en av dem som förlorar kampen. Så oerhört sorgligt. Min storebror Jörgen var socionom. I mer än 30 år arbetade han inom socialtjänsten på Rosengård i Malmö. Rosengård är inte en förort till Malmö. Rosengård är en stadsdel i Malmö. Den ingick i det så kallade miljonprogrammet och byggdes mellan 1967 och 1972. Projektet sågs på sin tid som mycket lyckat. Inflyttningen kom från landsbygden och från utdömda kvarter i innerstan. 20% av de nyinflyttade var invandrare. Det skulle komma att förändras. Idag utgörs befolkningen till nästan 100% av invandrare och flyktingar och deras barn. Som Jörgen sa, rikspolitikerna tror att Rosengård är som alla andra stadsdelar med många invandrare, hög arbetslöshet och omfattande kriminalitet. Men, sa han, Rosengård, det är ett helt annat land. Och många av de sociala insatser som har gjorts har misslyckats. Jörgen dog en vårdag 2010, bara några dagar efter att han har fyllt 66. Födelsedagen firade han tillsammans med sin dotter Anja och mig i min övernattningslägenhet i Västra Hamnen i Malmö. Han tyckte mycket om den lägenheten. Den låg bara 20 meter från kanten av Öresund, hade stora perspektivfönster där man såg bron och Köpenhamn. Han hade själv bestämt maten. Lövbiff med ägggula, pepparrot och potatismos med bacon. Man tar en bit oxfilé, lägger mellan två ark gladpack och bankar ut den till en lövbiff med botten på en kastrull. Steker den hastigt på hög värme. Salt och peppar räcker. Potatismosen ska vara rik på grädde och smör. Bacon knapersteker man i små bitar som sen rörs ner i moset. Biffen toppas med pepparrot och en rå ägggula. Egentligen kommer receptet från gamla restaurang KB på Smålandsgatan i Stockholm. Vi käkade det här och sen satt Jörgen vid det stora perspektivfönstret och rökte ytterligare en av de cigaretter som bara några dagar senare skulle ta hans liv. Jag var hos honom när han dog. Vi hade hunnit prata om det mesta. Jag frågade flera gånger om det var något han ville tala om. Något han ville att jag skulle förmedla. Ingenting. Jag har haft det bra, sa han bara. Jörgen var min första stora idol. Han var drygt 3 år äldre, men behandlade mig aldrig som en lillebror. Han var musikalisk och lärde mig lyssna på jazz. Han var duktig på piano. Han var politiskt medveten och smart. Trots att han var 3 år äldre fick jag ofta hänga med honom och hans kompisar. Jag tror att de såg mig som en lustig liten maskot. Vi hade aldrig något behov av kontinuerlig kontakt i vuxen ålder. Det kunde gå långt mellan telefonsamtalen. Han hade ju stannat i Malmö och jag drog ju tidigt till Stockholm. Men när jag ringde och hörde hans välkända röst så var det som om vi hade talats vid dagen innan. Han var tryggheten själv. När han blev sjuk fattade jag först inte hur allvarligt det var. Som tur var så jobbade jag i Malmö just då och kunde hälsa på honom ofta. Jag hade sovit över i en extra säng i hans rum på Malmö hospice den natt som blev hans sista. Han pratade inte längre. Han låg i en sorts dvala. Andetagen blev korta. Och vid 7-tiden på morgonen så drog han sitt sista andetag. Jag höll honom i handen. Han ville ha en borgerlig begravning. Jag skulle tala, ingen annan. Och musiken hade han till stora delar valt själv. På begravningsbyrån diskuterade vi var själva begravningen skulle äga rum. Och man förklarade att det vanligaste var att man lånade ett begravningskapell på kyrkogården. Jag tyckte att det var en dålig idé för en borgerlig begravning. Och frågade plötsligt om man inte kunde ha det hemma. Och det gick utmärkt. Jag röjde i vardagsrummet, lånade ihop stolar och på morgonen kom bilen med kistan som sattes upp på bockar täckt av ett vackert skynke. Blommor och ljus hade byrån också med sig och musiken hade jag i min iPhone som var kopplad till stereon. Det var en strålande vårdag. Solen blänkte i Öresunds vågor och bron och kyrktornen i Köpenhamn avtecknade sig mot en klarblå himmel. Så tog vi farväl av Jörgen och jag höll tal som blev längre än tänkt. Inte bara på grund av musiken, utan för att jag då och då var tvungen att torka mina tårar, ta ett djupt andetag för att kunna fortsätta. Och med honom dog ju den sista länken till en tid då det alltid var sommar och hela livet fanns kvar. Den tid som jag nu på något underligt sätt uppfattar som ett enda lyckligt ögonblick med mor och far som håller mig och Jörgen i handen. För drygt ett år sedan startade jag en Facebook-sida tillsammans med Carolina Jonasson och Johanna Liljegren på produktionsbolaget Drakflygaren. Egentligen träffades vi för ett helt annat projekt, men det rann ut i sanden. Att det blev i huvudet på Sven Melander var alltså en ren slump. Vid ett möte kom vi att tala om något allmänt och i all ödmjukhet så talade jag om vad jag tyckte. Och i min värld sker det med en fullständig övertygelse om att ha fullständigt klart för sig, att veta exakt hur det ligger till och att uttrycka detta på ett väldigt övertygande sätt. Gärna kryddat med humor och ett och annat kraftuttryck. Detta fann Carolina och Johanna intressant. Efter några trevande inledande försök började det röra på sig i den digitala värld som dittills varit helt okänd för mig. Jag talade om Swedish Hockey League, korkade barn, Brexit, Miljöpartiet och mycket annat. Och plötsligt så var det tiotusentals människor som var inne på sidan och tittade. Jag var helt förbluffad. Så en morgon rann sinnet ordentligt på mig. Och det var när artisten Sara Larsson i Affekt sa att hon hatade män med anledning av upprepade fall av våldtäkter och andra övergrepp som skett på olika musikfestivaler. Och hennes uttalande fick en sanslös stor del av manliga pladderhattar att agera i form av ett gigantiskt näthat mot Sara Larsson. Som sagt, jag blev arg och spelade in en snutt för min Facebook-sida. Så här lät det.
Det finns tusentals, för att inte säga miljontals saker som man kan reta sig på, som gnager en, som man kan hetsa upp sig över, som man kan till och med bli förbannad över. Jag menar, en regnig sommardag, bensinpriset,
Putin, Trump, Hillary Clinton, kriget i Syrien,
skatterna, vad fan som helst. Va? Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kastar sig över Sara Larsson. Som om de inte har någonting annat att hetsa upp sig över eller bli förbannad över än Sara Larsson. En ung, begåvad svensk kvinna som har blivit ursinnig över de övergrepp som begås mot unga kvinnor i Sverige. Det är fantamig obegripligt. Och utan att egentligen begripa det så hamnar ju alla de här männen. De hamnar ju på så in i helvete på fel sida. De hamnar ju någonstans på våldtäktsmännens sida. Och även om du skulle känna kollektiv skuld, så känn kollektiv skuld. För det är ju män som våldtar. Vi är alla män. Och vi borde liksom titta på det. Varför blir det så här? Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag uppfostra mina barn, om jag nu har pojkar, till att bli någonting helt annat? Det är ju det som är grejen. Inte fan är det Sara Larsson som är problemet. Det är ju vi!
Och nu tog det, som man säger, hus i helvete. Kommentatorsfältet på min Facebook-sida svämmade över av kommentarer från arga män som märkligt nog inte delade mina åsikter. En del tyckte att jag borde ägna mig åt sexuella handlingar med dem, vilket kan tyckas underligt eftersom jag inte känner dem och hittills räknat mig som tämligen nöjd med min heterosexualitet. Andra tyckte helt enkelt att jag skulle dö, och det ska jag ju, fast i sinom tid. Jag tänker i alla fall inte självmant förkorta ett liv som jag uppskattar så mycket. Det var en uppmaning som nästan rörde mig till tårar. Han skrev: kan du inte bara gå och dö, din jävla idiotjävel? Jag måste säga att jag tycker att det nästan är poetiskt. Det är lite förtvivlat. Nästan som ett rop på hjälp. Jag kan inte låta bli att förundras över dessa män, pojkar, gossar, killar, grabbar, gubbar som lyckas uppamma ett nästintill rasande hat mot en ung kvinna som är upprörd över vad andra unga kvinnor utsätts för. Och jag som faktiskt manade till en form av kollektiv skuld och därmed ansvar fick veta att jag är en riktig idiot. Väldigt många skrev lätt överlägset att kollektiv skuld inte är något som existerar i vårt rättssamhälle och att hela frågan enkelt löses om förövarna fångas in, lagförs och åker i finkan. Till er kan jag bara säga, ni har inte fattat ett jävla dugg. Och kom inte med era små förnumstiga tillrättavisningar. För jag är så oerhört mycket smartare än vad ni är. Och om ni inte förstår problemet av ett strukturellt förtryck så kan ni stänga matklykan och ta er en mycket lång funderare innan ni öppnar den igen. Nästa storm kom när jag dristade mig till att kalla de ledande Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson för landsförrädare. Dessa fosterlandskämpar skrev nämligen en debattartikel i amerikanska Wall Street Journal där de baktalade Sverige i någon sorts missriktad stöd för den amerikanska presidenten Donald Trump. Ja, så var det igång igen. Jag skulle dö och jag skulle passa mig. Och så var det det här med sexuella handlingar igen. Jag måste säga att jag tycker att de här grabbarna som kommenterar det jag säger verkar ha ett nästan osunt intresse för underlivet. Men. Det mest intressanta var att Mattias Karlsson, medlem i partistyrelsen och vikarie för Jimmy Åkesson, gick ut på sin egen Facebook-sida och bemötte mitt påstående. Genom att helt enkelt förklara att jag är kommunist. Beviset för detta var att jag arbetat på Aftonbladet, skolats i ABF, där jag faktiskt en gång gick på en kurs för att lära mig spela trumpet, och att jag en gång spelat i ett band tillsammans med Björn Afzelius. Att Mattias Karlsson förutom sitt politiska engagemang har en klart humoristisk ådra måste jag erkänna. Han avslutade sitt svar med meningen: att bli kallad landsförrädare av en kommunist är väl ungefär som att bli kallad alkoholist av Bära i Sällskapsresan. Och jag måste säga att det var faktiskt en ganska rolig jämförelse. Nu var ju inte Bära alkoholist, han var bara en helt vanlig sällskapsresenär som söp till på semestern. Och jag är inte kommunist, bara en medborgare som reagerar på underligheterna i vår värld. Men det är väl ändå ett bra exempel på dagens debattklimat. Det blir allt vanligare att angripa personen istället för att bemöta honom i väl avvägda, genomtänkta ord. För man kan vara emot kommunismen, kapitalismen, miljöförstörelsen, Vietnamkriget, globaliseringen, fascismen, nazismen, kolonialismen eller imperialismen eller invandringen eller någon annan ism eller företeelse utan att tillhöra något parti eller grupp eller fraktion eller förening eller sekt. Man kan faktiskt tänka själv.
År 65 i Rågsved, i Stockholms ytterkant, stod Rune Henry Johansson och svor åt en demonstrant: du kan lugnt ta och skita i andra och lära dig sköta dig själv. Vad fan vet såna som ni om krig, och vad fan är FNL?
Det där med Björn Afzelius var ganska kul. För när jag lärde känna Affe så var han en varm, god, trevlig, rolig kille med fenomenal sångröst. Han gillar pop, Elvis, Frank Sinatra och Örgryte idrottssällskap. Politik var, för att uttrycka det milt, inte hans starka sida. Vi hade väldigt kul tillsammans. På senare år träffades vi väldigt sällan, men även då hade vi kul, och man kan lugnt säga att han hade utvecklats politiskt. Men jag kommer ihåg en gång på 60-talet när jag kom hem till Affe. Han satt vid ett litet bord med en anteckningsbok framför sig och en tändsticksask i handen. Vad gör du? Frågade jag. Jag spelar allsvenskan, sa Affe. Va? Sa jag. Affe förklarade. Jag spelar igenom hela allsvenskan med en tändsticksask. Jag tar en match, till exempel Helsingborg mot AIK. Så flippar jag upp asken i luften och hamnar den på ena sidan så vinner AIK, och hamnar den på andra sidan så vinner Helsingborg. Och om den ställer sig på kant så blir det oavgjort. Så du spelar alltså igenom hela allsvenskan, sa jag. Varje match i 22 omgångar. Ja, sa Affe. Och sen gör jag tabell efter varje omgång. Alltså, man måste ju beundra grabbens ihärdighet. Hur ser tabellen ut, frågar jag. Ja, nu är det ju bara spelat 3 omgångar, sa Affe. Men jag har en tabell som jag spelade om tidigare. Jag tittar i anteckningsblocket, och efter 22 spelade omgångar hade ÖIS tagit hem hela allsvenskan, knappt före Malmö FF. Det var ju en alldeles speciellt särdeles lyckat just ÖIS vann, sa jag naivt. Nej, sa Affe. De vinner varje gång. Men herre Jesus, sa jag. Varför spelar du igenom hela allsvenskan om du fuskar och redan vet att ÖIS ska vinna? Ja, sa Affe. Det är kul att se vem som blir tvåa.
Mitt jobb har jag skött, mina barn lika så. Nu i efterhand, jag har frossat i kvinnor och blivit älskad som få. De har fått min respekt och allt de pekade på. Men ingen av dem har någonsin lyckats förstå vad jag är för en man.
Någonstans i världen lär det finnas en nomadstam som förflyttar sig gående baklänges. De har ingen aning om vart de är på väg, men de är väldigt intresserade av var de har varit. Och lite så ter sig mitt liv. Framför mig ser jag människor och händelser som utgör mitt liv, och bakom mig har jag det okända, framtiden. Det är väldigt spännande. Jag funderar ibland på när jag har varit lycklig. Alltså lycklig så att det känns i hela kroppen. Den där känslan som man önskar ska dröja sig kvar, men som inte gör det. När jag nu framför mig ser allt det som har varit, så inser jag att jag har varit lycklig nästan hela mitt liv. Jag ser hela tiden situationer och människor där jag måste ha varit lycklig, men inte kommer ihåg att jag var det. Kanske hade jag inte tid att dröja i känslan, eller så var jag bortskämd eller märkte inte. Kanske hade jag alldeles för bråttom i min jakt på just lycka. Kanske förstod jag inte att lycka bara kan finnas om livet också innefattar ett mått av sorg, olycklig kärlek, misslyckanden och nederlag. Men när jag nu ser det hela så blir jag lycklig. Det känns som att få tillbaka på skatten. Retroaktiv lycka. Jag har helt enkelt haft en väldig tur. Tack för att ni tog er tid. Vi ses.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Although the clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Det var Sommar i P1 med Sven Melander. Producent Mattias Österlund. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill i vår app Sveriges Radio Play.